det känns väldigt konstigt att sitta i en gudstjänst och inte sjunga. Det är första gången Alve och jag inte har sjungit sedan vi började att komma hit. Men influensan slog till och då är det som det är. Men vi är glada att vi får vara här idag. Jag ska läsa Guds ord ifrån Filipperbrevet 3. Vers 20 och 21. Och som ämne för min predikan har jag satt vårt evighetshopp. Vårt evighetshopp. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Amen. När vi pratar med varandra om någonting som vi önskar, men vi är inte riktigt säkra på att det kan bli så, då brukar vi ju säga ungefär så här: ja, men man kan ju alltid hoppas i alla fall. Och då funderar jag så här: är det den typen av hopp vi har när vi talar om vårt evighetshopp? Vi är inte riktigt säkra, men vi får väl hoppas i alla fall. Är det ett halmstrå som vi griper efter? Något som absolut inte håller. Alla helgona kvällen, eller inför helgen, så tittade Alvi och jag på ett program i TV1. Alla helgona kväll heter det. En del av er kanske tittar också. Ett väldigt bra program tycker jag, i stort sett. Många fina kristna sånger som sjöngs. Man lyfter upp sorgen som kan komma om ett barn i familjen dör. Hur hanterar man det? Det var någonting som grep hjärtat. Men sen i slutet på programmet, så vitt jag begriper, så var det så att man gick ut på stan och så frågade man människor slumpartat vad de skulle vilja ha som symbol på sin gravsten när de dör och hur de ser på ett eventuellt liv efter döden. Och då drabbades jag av sorg alltså. Det var ingen av dem som pratade om symboler på gravstenen som sa att de ville ha ett kors på gravstenen. Någon ville ha en räv. Någon ville ha en halvmåne med en stjärna på. Någon ville ha en katt. Någon ville ha en hortensiablomma på gravstenen. När det gällde livet efter detta var det en flicka, kanske i 20-årsåldern, som hoppades på att det fanns en himmel som hon kunde få komma till där allt var bra. Men många av de andra, de sa ungefär: ja, jag hoppas att det finns någonting, men jag har ingen aning om vad det är. Medan andra sa: inträffar döden, då är det slut. Det är det absolut sista. Efter det händer ingenting. Hur har det blivit så? Hade vi frågat, hade de här frågorna ställts för 50 år sedan, då hade svaren, är jag övertygad om, blivit ganska annorlunda. Har hoppet om evigt liv försvunnit? Och kan hoppet om evigt liv frodas och ha en mening överhuvudtaget vid sidan av den bild som Guds ord målar upp för oss? Om inte vi hämtar hoppet ifrån Guds ord, vad blir det kvar för hopp då? Jag är rädd för att Paulus ord till Efesierna gäller väldigt mycket om Sveriges folk idag. Sveriges folk lever utan Gud och utan hopp i den här världen. Kanske man inte ska vara allt för generell, men ändå tror jag att förklaringen till att man väljer som symbol på sin gravsten en cykel, en traktor, en katt eller något annat, det är det att man lever sitt liv utan Kristus. Han finns inte med, och det fyller mig med sorg, mina vänner. För lika naturligt som det är för människan att veta att hon en gång ska dö, lika naturligt skulle det vara för henne att veta att efter döden finns det ett evigt liv. Varför då? Jo, därför att Gud skapade oss till hans avbild. Han blåste in sin livsande i människans näsa. Och inte bara det, utan det står att han la evigheten i människans hjärta. Och då vet vi att hjärta i den kontexten inte är pumpen som pumpar runt blodet, utan det är den inre delen av människan där Gud tar sin boning. Det är där han kan välsigna och fylla med salighet. Evigheten i människans hjärta beror inte på om människan tror eller inte tror. Evigheten finns där trots avsaknad av tro. För Gud har lagt evigheten i hennes hjärta. Och därför att Gud har gjort det kunde Jesus säga: inför Gud lever alla. Gud är inte en Gud för de döda, utan för de levande, ty för honom lever alla. Hörde ni det? Du och jag lever alltså tillsammans med alla de som vi säger har dött innan oss. Inför Gud är alla levande, för Gud har lagt evigheten i människans hjärta. Jesus seger på korset var så fantastisk att döden inte har kunnat ta ett enda byte. Inför Gud lever de alla. Döda till kroppen, ja. Men en dag ska det visa sig att inte ens kroppen ska döden kunna behålla. Utan alla ska stå upp. Men då är det allvarligt att läsa att det står att somliga ska stå upp till evigt liv. Och andra till evig skam. Hur ser du på ditt evighetshopp? I Hebreerbrevet 11 står det om trons hjältar. Och i Hebreerbrevet 11 och 13 så får vi veta att folket under gamla förbundets tid fått löfte om ett hemland som låg bortom tidens gräns. Löftet om att komma till det hemlandet det uppfylldes inte under deras liv på jorden. Och de visste att det hemlandet var alltså inte ett jordiskt land. Men deras tro på det hemlandet var så stark att de liksom hade sett det för sin inre blick. Och hälsat det. Och bekänt sig vara gäster och främlingar på den här jorden. Hur kunde de ha en sådan stark tro på löftet? Därför att de visste vem löftesgivaren var. Gud hade gett löftet. Och så skulle det uppfyllas. Hur de såg det hemlandet. Hur det såg ut för deras tro, det vet vi ingenting om. Men vi vet hur det påverkade dem under den tid de levde kvar. Och det påverkade dem på det viset att de bekände sig vara gäster och främlingar. Det de sett var utav det slaget att rikedomar och liv i kroppen, hälsa och så vidare, framgång, det betydde ingenting i jämförelse med det de hade sett i Guds löfte. Här vill jag ta Sadrak, Mesak och Abednego som förebilder. Ni känner till dem väl, tror jag. Tre unga judiska män som fördes bort i fångenskap från Jerusalem till Babel utav kung Nebukadnessar. Efter en tid i Babel fick de välja mellan döden eller att böja knä inför den gudabild som kung Nebukadnessar hade ställt upp. Då ser vi vad det här löfteslandet betydde för Sadrak, Mesak och Abednego. I runda svängar kan man säga att deras svar till Nebukadnessar var: det du hotar oss med påverkar oss inte det minsta. Vi kommer aldrig att falla på knä och tillbe den bildstod du har satt upp. För vi har någonting som vi har blivit lovade som är mycket bättre än ett fortsatt liv på den här jorden. Och vi vill inte gå miste om det som Gud har lovat oss. Hade det ett evighetshopp, då har vi ännu större orsak till att ha ett evighetshopp och att sätta det framför allt annat i livet. När Jesus kom till vår jord, då talade han om det Gud har berett åt de sina. Han talade om en efterföljelse av honom. Och sa också där i runda ord att det är värt allt att följa mig. Det som väntar är så stort att ingenting i världen kan överväga det. Och så lämnade den ene efter den andra allt för att följa Jesus. Och en del fick uppleva väldigt fysiskt det Jesus sa, att den som vill efterfölja mig för att få det som väntar, han måste vara villig att ta sitt kors på och följa mig. De lämnade allt. När de hotades av döden, då höll de fast vid det Jesus hade lovat. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. När Jesus inbjöd till Guds rike så talade han om att sitta tillsammans med Abraham, Isak och Jakob och att vara där han är. Han talade om hemmet där Gud en gång ska göra allting nytt. Där syndafallets förbannelse inte längre ska finnas. Är detta ditt evighetshopp? Och hur har det påverkat ditt liv på jorden? Vi är ju inbjudna att vara med och få uppleva det ögonblick då Gud säger, nu gör jag allting nytt. Det här hoppet är ju så fantastiskt att det övergår precis allting som vi kan tänka oss. Det är värt all vår strävan. Mellan 1761 och 1811 levde en man som hette Lars Lindroth. Han var kommunister i Tölö i Göteborgs stift. Han dog när han var 50 år gammal alltså. När han var 47 år gammal skrev han en psalm där varje vers är ett flammande väckelserop till oss idag. Jag ska citera den första versen. Och sen hoppas jag att ni slår upp er psalmbok och letar upp den. Den heter Ingen hinner fram till den eviga ron. Hoppas att den finns i segertoner. Så här skrev Lars Lindroth. Och lyssna nu noga om du aldrig har hört den här sången förut. Ingen hinner fram till den eviga ron som sig ej eldigt framtränger. Själen måste utstå en kamp för den tron varpå dess evighet hänger. Putten kallas trång och vägen heter smal. Hela Herrens nåd är ställd ut i ditt val. Men här gäller tränga, ja tränga sig fram. Annars går himlen förlorad. Har ni sjungit den sången någon gång?
265.
Lägg det på minnet. 265. Men börja inte läsa nu, för jag har inte predikat färdigt än. Men 265. Slå upp och läs. Ett väckande. mörkers rop till oss idag. Paulus, han kanske inte hade, han hade naturligtvis inte den sången att sjunga. Men jag är ganska övertygad om att han sjöng sånger som var den lik. Åtminstone vet jag att han hade upplevelsen av den sångens budskap i sitt hjärta. För han skriver så här i slutet av sitt liv: jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Och till Timoteus säger han: kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad. Och den helige ande uppmanar i uppenbarelseboken: håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen. Varför behövs kampen? Det är ju så jobbigt att prata om kamp. Eller hur? Men är det någonting man gärna vill ha? Är det någonting som är mycket värt? Då är kampen möjlig. Ja, på tal om kamp, jag skulle ha kollat upp det här, men jag läste bara lite flyktigt att det var en ny affär som hade öppnat, jag tror det var i Göteborg. Och de hade lovat i 500 första en paket med skönhetsgrejer i som var värda lite över 3000 kronor. Kilometer lång kö. Folk stod i kö mer än 24 timmar. För att få detta. En del lämnade kön gråtande när de insåg att de inte skulle få det som var utlovat. Vad har vi för syn på det Gud har utlovat? Är vi villiga att gå i kamp för att få det? Går tron på Jesus och det Gud genom honom gjort för oss förlorat, då går segerkransen förlorad. Då finns det inte något hopp längre. Vi behöver gå i kamp, vänner, för att bevara det Guds ord så klart och tydligt har målat upp för oss som frälsningens väg, vårt evighetshopp. Strindberg lät hugga in på sin gravsten: vad hälsar kors, du mitt enda hopp. Jag har varit på många begravningar under mitt liv. Och jag vet att också på begravningar där kanske den som dött skulle få en katt på gravstenen. Eller en traktor på gravstenen. Aldrig under sitt liv bekänt sin tro på Kristus. Men ändå vid begravningen så sjöng man: det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd. Så tragiskt att många inte vet att Guds nåd som man kan lita till är knutet till Jesus. Att Jesus och Guds nåd är synonymer till varandra. Hos ingen annan finns frälsningen. Ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn än Jesu namn, genom vilket vi kan bli frälsta. Om Gamla testamentets människor skrev Hebreerbrevets författare så här: i tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Det ordet gäller också det som levt under Nya testamentets tid. Alla de som levt innan oss har också dött utan att ha fått det som var utlovat. Hur ska det bli för oss? Ska vi också dö utan att ha fått det som vi i vår tro har sett och bekänt oss till? Det kan bli så. Men då vill jag bekänna med sångförfattaren: ska jag än läggas i mullen, så stör det inte mitt hopp. För det ska grönska på kullen tills jag förklarad står upp. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi Jesus som frälsare. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Så står det i skriften. Den dagen ska vi stå upp. Och eftersom vi trott på Jesus, så ska vi också den dagen häpna få gå in genom porten till en okänd värld, till ett annat liv. Och vi ska sjunga en ny jublande sång. Har du tänkt igenom vad ditt härlighetshopp egentligen innehåller? Det är värt allt. All din strävan. All din flit. Ge inte upp det hopp Gud har lovat, utan håll ut till dess att du är framme. Tack gode Gud för evighetshoppet som vi har fått. Amen.